Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Sofia Wood dök upp i våra flöden för några år sedan och blev en självklar inspiratör. Med en bakgrund som marknadschef hos Bukowskis och 11 år hos Filippa K är hon nu frilans. Och det har minst sagt börjat bra. Sofia bloggar på L, kom ut med sin första kokbok förra året som blev en omedelbar succé. Hon skriver nu på sin andra bok, gör podden Billgren Wood med Elsa Billgren och har 40 000 följare på Instagram. Och det är ju bara en del. Förutom karriären så har hon fött fram 3 barn, är gift med Andreas och har en lägenhet som får tusentals människor att dregla. Och det finns ju såklart mer än framgången. Sofia balanserar det vackra flödet med texter om när dagarna skiter sig och hennes svagheter. Hon har berättat om när hon blott 24 år gammal fick beskedet att hon hade en hjärntumör och att hon troligtvis inte skulle kunna få barn. Vad gjorde det med henne? Vem är egentligen Sofia Wood? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfia Ståhl. Hej!
Hej!
Och välkommen!
Tack! Vad härligt det är att höra ett intro om sig själv på det där sättet.
Ja, men vad kul!
Ja, det är sällan man liksom sammanfattar sig själv på det. Även om man är så här en skrivande person så är det speciellt att höra det från någon annan.
Ja. Mm. Vad slogs du av när du hörde det?
Att det låter så... men som att jag är väldigt mån om att inte projicera en bild av mig själv till andra. Om att allting bara är så här framgång och så enkelt. Och att det bara funkar av sig själv allting.
Mm.
För jag tycker att det finns himla mycket press i det som är så tråkig. Och det är en så dålig bild av sanningen också.
Mm.
Jag har jättemycket saker som går min väg just nu. Men det har verkligen inte alltid varit så. Och det är så lätt i det här sociala medieflödena och världen som vi har att man visar upp en så otroligt så här kurerad verklighet som jag tycker är jättefarlig och gör att många mår ganska dåligt.
Mm.
Så att jag känner att jag är liksom mån om att visa fler facetter till livet än liksom en så här härlig karriär. Eller, för den har kostat jättemycket också, verkligen. Ja, så det är lite det jag tänker på, att man måste verkligen ha med sig det när man är en semi-offentlig person på något sätt. Att man bär det ansvaret på något sätt.
Vad skulle du säga att det har kostat då? Om man säger så här, som du säger, allt är härliga och karriären går bra och det har varit mycket framgång.
Mm.
Men så, vad känner du själv att det har kostat?
Ja, men det har ju kostat otroligt mycket energi. Ingenting av allting som jag har haft har kommit av sig själv. Jag är inte på något sätt född med silversked i mun. Min mamma var ensamstående student med två barn.
Wow.
Ja, verkligen. Min pappa är från Australien. Och mamma och pappa bodde i Australien i typ 10 år innan jag föddes. Och sen när de skilde sig när jag var några år gammal så flyttade mamma och jag tillbaka hem till Sverige. Och hon började verkligen ett helt nytt liv här då. I en ny stad som hon inte kom ifrån, som vi bara flyttade till för att min mormor bodde där då. Och hon läste först upp, hon hade ju varit hemmafru i 11 år i Australien. Och var ung när hon flyttade dit och hade varit liksom väldigt, väldigt sjuk under sin barndom. Så hon hade jättedåliga betyg för hon var inte så mycket i skolan. Så att när vi kom till Sverige så började mamma plugga på komvux och läste upp alla sina betyg till 5 år från 1 år.
Coolt.
Så coolt. Och sen efter några år kom min lillebror och hon fortsatte att plugga. Hon blev ensamstående igen från hans pappa också. Läste på universitetet, utbildade sig till lärare, utbildade sig till rektor, började jobba på Skolverket. Alltså hon har verkligen så här jobbat jättemycket. Och det är klart att det har färgat mig jättemycket. Att dels ha en mamma som har varit så kraftfull. Och som har haft så mycket energi och verkligen har så här plöjt ner jättemycket engagemang i allting som hon gör. Och jag tror att det har för mig skapat en bild av arbete som någonting väldigt viktigt att man engagerar sig otroligt mycket i.
Mm.
Men det har nog också gjort att jag har otroligt höga krav på mig själv. Jag kan ju känna att, och det här är liksom ingenting som mamma har medvetet gjort, men hennes otroliga resa som hon gör ju att jag ofta kan känna, till exempel när jag känner mig trött eller så här, att bara, men vad har jag varit trött för egentligen? Jag är ju inte ensamstående och jag har massor med saker som är så himla mycket lättare i mitt liv än som var i hennes liv. Så jag tror att min liksom bild av vad som är en normal nivå att hålla sig på är väldigt hög.
Mm.
Och den liksom, arbetsmoralen är ju jättebra, men den är ju jättejobbig också. Så att vad det rent så här, faktiskt har kostat är att det har kostat jättemånga år med jättelite sömn. Jag var ju 27 när jag fick mitt första barn. Och har hela tiden hämtat tidigt på förskolorna och varit med hela tiden på allting. Aldrig missat en Lucia eller någonting sånt där. Och har hela tiden jobbat full heltid samtidigt. Och de timmarna går ju inte riktigt ihop.
Nej.
Så det är ju så här jättemycket nattjobb. Jag har suttit på nätterna och jobbat jättemycket. Selma, mitt tredje barn, som nu är 20 månader. Med henne så jobbade jag till 24 timmar fram innan hon föddes. Hon föddes liksom natten efter min sista arbetsdag. Så att det har ju tagit på jättemycket, verkligen. Och nu för första gången så provar jag ju på ett helt nytt liv som frilans och som egen. Och egentligen tror jag inte att jag jobbar så himla mycket mindre. Men jag gör det helt utan... jag har liksom inget dåligt samvete. Jag har inget dåligt samvete mot någon chef. Jag har inte dåligt samvete när jag går och hämtar. Jag kan pussla med min egna tid och jag får liksom ta ansvar för den själv.
Mm.
Så att det är verkligen, jag är i en ny fas av hela mitt liksom arbetsliv som jag verkligen älskar.
Och när, liksom, när du beskriver allt det här med att så här, jobba nätter och försöka få ihop det och liksom, ja visst, om man tar lite, man hämtar tidigt, ja då måste man ju kompensera det någon annanstans, och i ditt fall så blir det på nätterna och sådär. Hur, när du tittar tillbaka på det, vad kommer till dig då? Liksom, är det så här, eller jag ska inte lägga i någonting i det, utan bara en helt öppen fråga. Så här, när du tittar på, tillbaka på det, vad får du för känslor? Eller så här, hur ser du på det nu?
Nej, men jag kan titta på det och känna att det var ganska mycket onödan. För att ingen tackar dig för att du jobbar till 24 timmar innan din bebis föds. Och att det var ganska dumt att jobba så som jag gjorde. Och jag kan också känna att jag fick faktiskt en tillsägelse av en person en gång för massor år sedan när jag var på Filippa K. Från någon som satt på vårt holländska kontor. Och en av mina uppgifter som jag hade var att jag skickade nya guidelines för hur butikerna skulle se ut. De skickade jag ut en gång i veckan. Och jag hade alltid så otroligt svårt att hinna göra de här guidelinesen. Så att jag skickade ofta dem så här sent på natten. Typ 3-tiden. För då var jag klar. Och då fick jag ett långt mail som var väldigt uppläxande och jättebra att få. Från en person som var butikschef där. Och som sa att han tyckte att det var helt åt helvete att jag hela tiden skickade de här guidelinesen mitt i natten. Att det satte en sån otrolig press på alla andra. Och en förväntan på att de skulle finnas tillgängliga för att ha det här dagen efter. Liksom, istället för att jag skickade det 8 på morgonen. Och det var jättebra för mig att få det här mejlet. Och bara inse hur man påverkar andra och vilken typ av liksom exempel man föregår med. Att det inte bara att det är jobbigt för mig att sitta och jobba 3 på natten. Det är faktiskt jobbigt att få mejl 3 på natten från någon också. Och det kan jag ju verkligen förstå, men jag tänkte inte på det då.
Nej, så inne i sitt eget, att bara klara sig igenom det, antar jag.
Verkligen. Och att bara så här försöka få ihop allting. Och idag kan jag känna att jag tycker att det är så svårt, för att på ett sätt så känner jag att det är en sån himla fälla att gå ner i tid när man har barn, och att det så här traditionellt också är en roll som typ alltid faller på kvinnan. Och att så här gå ner till 80% för mig som har jobbat med andra kvinnor som jobbar 80%, så har min känsla varit av deras arbetssituation att de har jobbat 100% men fått 100% på 80% av tiden och fått 80% betalt. Eller kanske på 90% av tiden. Och det är också sånt som så här påverkar ens pension, en semester. Alltså det är så många liksom faktorer. Det där är så komplext. Jag har liksom inte, jag sitter verkligen inte på alla svar kring det där. För mig har ju en jättestor del av lösningen varit att sluta vara anställd av någon annan. Men det är ju heller inte ett råd som man kan ge till folk. Så här, allihopa, skriv en bästsäljande kokbok, så behöver ni inte jobba på ett företag längre. Alltså, vad är det för liksom? Det går ju inte. Så att det är komplext tycker jag. Det är så svårt att veta hur man ska göra. Någonstans känner jag att där är jag så himla glad att jag har till exempel bloggen. För min blogg nu försöker jag ju verkligen behandla som en så här plats på internet där vi kan prata om sådana saker. Där det inte, den handlar ju inte om vad jag hade på mig idag eller vad jag har gjort under dagen. Alltså det är inte en dagbok. Utan den, det är, jag försöker behandla den mer som ett så här, ett forum att angripa den här typen av tankar i. Och att ha ett väldigt så här aktivt kommentarsfält där man pratar och diskuterar sig framåt i det där. För det är så svårt, tycker jag.
Vad får du för respons på det?
Ja, men jättefin respons, verkligen. Jag har otroligt så här, intelligenta läsare som checkar en när man behöver det.
På vilket sätt?
Nej, men de kan verkligen så här, tillrättavisa mig. Om, jag försöker verkligen ha en så här, bred analys av saker och ting som jag skriver om. Men om jag har missat någonting eller jag har glömt, liksom inte tänkt på det ut ett annat perspektiv och så här, då är de på direkten där på ett så här, respektfullt men vänligt sätt så här, bara, men nu tycker jag att du missar den här tanken, och så kan det verkligen vara. Man bara, ja, verkligen, du har helt rätt här. Och så fortsätter diskussionen.
Har du något exempel på när det har hänt och du känner att så här, du har lärt dig någonting, eller de har liksom informerat på ett sätt så att ni kunde vara just konstruktiva och att du fick med dig någonting?
Men jag håller på att skriva på min andra bok nu. Och med, nu när jag håller på med den så tar jag med mig jättemycket lärdomar som kommer från diskussioner som vi har haft där. Till exempel klimataspekten. Den första boken skrev jag ju för ett och ett halvt, nästan två år sedan. Jag skrev den när Selma var alldeles nyfödd. När jag var föräldraledig med henne. Och för snart två år sedan, då var inte klimatet en lika stor faktor som det är idag. Det låter så sjukt att säga, men det har gått så fort. Så det är många saker i den som... Jag tycker fortfarande att den är jätterelevant och jag är så stolt över den. Men det finns definitivt saker i den som jag kommer göra annorlunda till den här andra. Och då är det till exempel... där, du kommer inte hitta en avokadomacka i den nya boken.
Just det.
Det kommer kanske inte vara cashewmjölk. Utan att det kommer vara mer liksom i det närodlade. Det kommer också finnas fler veganska recept. Men också fisk och skaldjur. Så att det blir liksom bredare åt båda hållen. Och att så här, försöka utveckla det. Och där har verkligen mina läsare varit en jättestor del i det. Att så här, det finns en jättestor efterfrågan efter vegansk mat som är så här god och härlig mat, men inte... jag tror ju verkligen inte på så här ersättningsprodukter. Jag tycker inte att det är så gott.
Nej.
Helt enkelt. Och jag tycker att det finns jättemycket goda grönsaker som är goda i sig själva. Och att man kan jobba med dem istället för att försöka göra låtsaskött. Så att den diskussionen har ju verkligen vuxit fram där. Och det är ju någonting som man verkligen tar med sig in.
Finns det någonting som du känner att det är liksom, har det alltid varit så här konstruktivt och liksom härligt och varmt och vänligt i dina sociala medier?
I mina har det faktiskt varit det. Jag vet inte riktigt varför, men 99,9% är respektfullt. Men jag tänker att det kanske har att göra med att jag, i alla fall i bloggen framförallt, hela tiden har varit så ganska transparent med min egna ofullkomlighet. Och berättat tidigt om när jag hade ätstörningar. Och jag har berättat om så här, ångest och stress och press. Och jag tror att ju mer man vågar släppa in folk, desto bättre tar de hand om dig.
Ja, jag kan verkligen... jag brukar resonera lite likadant, för jag är också väldigt förskonad. Men samtidigt så fick jag en bild när vi pratade av Elsa, din både vän och poddkollega, som också bloggar på L. Och hon är ju också väldigt, liksom, bjuder in till tankar och känslor och berättar mycket om sina liksom, brister eller så. Men jag upplever att hon får en helt annan... jag vet inte om hon får hat, men att hon blir liksom uppläxad på ett annat sätt. Du som är nära henne, alltså om man tar, för jag upplever ändå att hon är väldigt bjussig på mycket, men där upplever jag ändå att hon får väldigt en helt annan ton till sig.
Jag tror att det hänger jättemycket ihop med hur stor man är också.
Ja, såklart.
En del så här, hur många som har hittat till en, och också hur så här framgångsrik man är.
Man får tåla lite mer när man kommer upp.
Ja, men tyvärr, jag tänker att det borde inte vara så, men det är det nog så det är. Mm. Och jag tror att vissa saker, och det gäller ju liksom inte bara Elsa utan det gäller alla, så här att när någonting blir lite för så här framgångsrikt så sticker det så himla mycket ögonen på folk. Ja. Och det är så bisarrt tycker jag. Mm. Men det är ju så det är. Det, jag vill inte säga att det är så här den svenska jantelagen, men det kanske är det. Jag, I don't know. Men att man bara så här, man sticker ut lite för mycket. Jag som kommer från en liten, som kommer från Norrköping, det måste ju du veta också om så här, när man är från en mindre stad. Mm. Hur känsligt det kan vara om man har någonting som är extra, som går extra bra eller någonting som är annorlunda eller så här, att det, det finns en viss så här, ja, men man accepterar inte att man rättar sig i ledet riktigt lika mycket.
Verkligen. Så att, vad skulle du säga att du har tagit med dig mest från att växa upp i en lite mindre stad?
Jag tror tryggheten är jätte, en viktig del för mig. När Andreas och jag fick Ruby, vårt första barn, så bodde vi på Söder. Vi bodde på Ersta gatan. Och Andreas är uppvuxen i Huddinge i en så här liten villa, ett litet villakvarter. Och jag är då uppvuxen i Norrköping och i Australien hos pappa. Men för oss kändes det så omöjligt att så här, Ruby skulle lära sig cykla på Folkungagatan. Så att vi flyttade till Enskede när hon var jätteliten och är fortfarande kvar där. Vi älskar, jag ser så här, Enskede ambassadör. Det är så mysigt. Så det har jag definitivt tagit med mig. Men en annan sak som jag tagit med mig är också en otrolig känslighet just för det där när folk tycker att man sticker ut för mycket.
Mm.
Att jag irriterar mig på det jättemycket. Jag stör mig på det draget. Jag tycker att det är så himla oskönt. Det här liksom tillrättavisandet, det här petandet, liksom fingret i sidan. Och inte så att jag själv kanske sticker ut så jättemycket. Men jag har jätte liksom låg tröskel för att jag tycker att det är så sjukt så här oskönt drag hos andra. Och det kanske är för att man har sett baksidan av det.
Mm.
Jag vet, när jag gick i skolan så var det liksom inte jättehärligt att jag hade en pappa som bodde på andra sidan. Det var liksom,
då var du märkvärdig.
Ja, märkvärdig och skrytig liksom, att jag skulle åka dit och ha, vad dåligt. Alltså det där, lite så.
Mm.
Och det var så mycket möjligt att jag mallade mig jättemycket över det också. Men det blir ju liksom när urvalet av så här livsöden är så pass litet.
Mm.
Så att det, men samtidigt idag så kan jag ju verkligen så här drömma om att bo i en mindre stad. Även om jag tror att vi kanske inte kommer göra det. Men,
vad är det som gör att du liksom ändå fantiserar om det, trots att du säger direkt, jag kommer inte göra det?
Nej, jag tror att det är väl den här liksom bilden av ett vackert hus på landet och en så här fantastisk trädgård eller ja, men så här, ens drömbild av hur det skulle vara att så här gå till fiskhandlaren och känna dem. Problemet i småstäder är att det finns ingen fiskhandlare, utan man måste åka till så här City Gross istället. Och där tror jag att jag kanske snarare drömmer om att bo i Australien. För där finns det livet. Så det är ju lite min så här lösning på allt det här. Liksom närheten till naturen som jag drömmer om. Och sen eftersom jag är så otroligt liksom inredningsintresserad också, så drömmer jag ju om ett vackert hus någon dag liksom.
Tror du att det är hög sannolikhet att ni kommer hamna i Australien?
Ja, vi har sagt att vi ska göra det faktiskt.
När då?
Men vi har sagt det vi liksom, drömidén nu är att Otis, vår mellanpojke, han är 5, att han ska lära sig läsa och skriva ordentligt på svenska. Men Ruby ska inte ha hunnit börja högstadiet.
Just det. Mm. Det är inte så många år kvar.
Nej, så då pratar vi typ kanske 2,5 år.
Jädrar.
Mm.
Och hur känns det då att
minst 1 år i Australien då?
Så att det är ändå det är inte permanent, ni tänker?
Nej, det är inte permanent. Nej. Utan det är under en period. Min man är tvilling. Han har en tvillingbrorsa som han är jätte nära. Så att flytta någonstans permanent, det finns inte på bordet.
Nej.
Men under en period, absolut.
Och vad känns mest, liksom, för det är ju en grej som jag tänker mig att massa människor fantiserar om och tänker liksom att det vore så härligt. Men att faktiskt ta steget kan ju kännas otroligt främmande.
Jag tror för mig så känns det något så främmande. Dels för att jag har ett australiensiskt medborgarskap. Jag har hela min familj på min pappas sida bor där. Och att vi har ett hus och att det, liksom, det vore så himla enkelt. Barnen har medborgarskap genom mig. Andreas och jag är gifta så att han kan bo där och jobba också. Men sen så är jag också så himla rädd för att livet ska gå en förbi. Och att man så inte har gjort de där sakerna. Jag tänker att man chansen att man ångrar det är så himla liten i relation till att man inte testade grejer. Alltså jag är så rädd för att jag känner att jag är så här lågintensiv kicksökare.
Vilket fint ord, lågintensiv kicksökare.
Ja, men jag tänker att jag liksom vill inte hoppa bungee jump, men jag vill äta alla fantastiska middagar som går att äta. Inreda de mest ljuvliga vardagsrum.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men och jag tänker en annan aspekt då skulle kunna vara att så här, ni har haft den här drömmen, om vi bortser från att så här, för dig är det ju också att komma hem, att till exempel flytta till Australien, men just att så här, nu din karriär har tagit en helt annan riktning, det går väldigt bra, det finns liksom väldigt mycket som är egentligen en anledning att stanna och fortsätta liksom på det här. Finns det någonting i dig som tycker som att den delen är lite så här, oh, ja, men alltså, nu har jag ju börjat bygga upp det här och så att måste vara hemma och vårda det här. Eller du, förstår du tvivlen som ändå kan komma?
Jag tänker att det är det fina med internet, att man kan ta det vidare till var som helst.
Du har redan bestämt dig för det här.
Jag har redan haft den här diskussionen med Andreas.
Det är bra, du har mycket bra argument.
Nej, men hur härligt att skriva en sommarkokbok som är skriven i Australien. Alltså, det kan ju bli fantastiskt. Och framförallt också så här för barnen att få prova att gå i skolan i ett annat land och få ha skoluniform på sig och testa hela det livet och sådär. Jag bara känner att det finns ju det här begreppet third culture kid som jag tycker är så spännande. Det finns lite så här forskning som är gjorda på barn som har vuxit upp i en tredje kultur, och det kan vara att man liksom, att man bor i ett land som en av föräldrarna kommer ifrån också, för att barnet blir som en tredje kultur i och med att det inte bara är de här två olika. Och för jag är ju ett sånt barn då. Jag tror att det, för mig har det verkligen varit en så här styrka i livet att ha sett saker ur väldigt olika synpunkt. Och jag tror att det är någonting som jag tar med mig i allting som jag gör. Jag kan ibland verkligen så här få hindra mig när jag skriver texter, för att de blir så oerhört långa, för att jag är så mycket å ena sidan och andra sidan. Men sen så finns det den här dimensionen också. Och det så här resonerandet tror jag till stor del handlar om att man har blivit utsatt för väldigt många olika perspektiv hela tiden. Och jag tänker att det är en så fin så här gåva att ge sina
barn.
Jag tycker också att vi har en så himla knäpp grej som vi håller på med just nu. Där vi å ena sidan ska där debattera jättemycket. Vi lever ju så i en aktivism, en tid av aktivism. Men det är som att det mer är aktivismen än sakfrågorna som vi är intresserade av. Vilket betyder att man så här hoppar på massor med olika, liksom, den senaste aktivisttrenden. Utan att kanske riktigt så här bottna i frågeställningen. Eller bottna i ens egna åsikt. Och jag tycker att det syns i liksom hela den så här allmänna debatten som till stor del pågår på internet. I olika liksom kommentarstrådar och forum och allt möjligt. Där det är väldigt så här aggressiv ton. Och ett så här förlöjligande och ett fördummande av varandra. Och det för mig känns det som att alltså så här, det här måste vi sluta med. För att ett, det är jätteotrevligt. Två, det funkar inte. För du får inte med någon i ditt argument om du bara är ohyfsad och fördummande när du framför det. Så att om man verkligen är mån om en fråga, borde man då inte också vara mån om att få med sig folk i vad det är man menar? Och det gör man inte på det här sättet. Så att det är så verkningslöst. Det är som en stor energisvamp som bara förstör allting för alla. Och det är så jäkla tråkigt och omodernt.
Gud, ja. För att liksom återknyta till det som jag sa i introt. Jag läste, du skrev ganska nyligen ett inlägg om det här med att du har haft en hjärntumör. Och om man inte känner till den delen av ditt liv, kan du berätta lite vad som hände?
Ja, det var när jag var i min tidiga 20-årsålder. Och hade under en längre period känt att jag var liksom luddig i huvudet. Jag hade jättesvårt att så här, typ komma ihåg saker. Jag kände mig virrig och var liksom, hade alltid så här 50 fönster uppe på datorn, 10 mejl som inte var färdigskrivna, utan du vet, man börjar på en grej och sen börjar man på nästa och så gör man ingenting klart. Och höll på med liksom, skrev så här långa, väldigt detaljerade listor över vad jag skulle göra och ändå kunde inte hålla mig till den. Så jag kände mig så här, typ sjukt ointelligent, om jag ska vara helt ärlig. Förstod inte riktigt vad som hände. Och sen så började min syn påverkas plötsligt. Och lite som, du vet, när man har migrän, att man kan få lite så här synbortfall. Så jag såg ingenting liksom långt ut åt sidorna. Utan det är liksom sidor. Om jag liksom håller upp mina händer vid sidan av mitt ansikte
så se, nu idag så ser jag ju dem liksom, ja, lite grann i sidorna. Och det gjorde jag inte då.
Hur lång period från att du börjar känna dig ointelligent och så här, gud, jag är något som inte stämmer, till att du fattade att så här, det här är något fel?
Men säg att det kanske gick ett halvår.
Ändå ganska lång tid.
Ja, ganska lång tid. För det där dumhetsgrejen, den kröp ju på. Mm. Det är så svårt att säga precis när det började liksom. Men säg att det var ett halvår i alla fall som jag hade så här, men mått lite weird. Jag bara kunde inte riktigt sätta fingrar på. Också så här, herregud, i 20-årsåldern så svårt att veta hur man mår överhuvudtaget. Mm. Och jag hade ju precis då också så här kommit ur min anorexi och sådär. Så att det var ju liksom en konstig tid helt enkelt. Men då med synbortfallet så då insåg jag att så bara, okej, men det är någonting som behöver tittas på här liksom.
Mm.
Så att jag gick till läkaren, gick till min husläkare och fick göra massa olika prover och sådär. Och sen hamnade jag i en så himla dum och knäpp situation med en läkare på SÖS, tror jag, va? Som var jättestressad och jag var jätterädd. Och han hade verkligen inte så mycket tid för mig. Så att han förklarade liksom rent krasst under, efter att han fått alla provsvaren, att bara säga, ja, men du har en tumör som sitter i hypofysen och den producerar hormon. Och, ja, är du sugen på barn förresten någon gång? Eller bara, ja, jo, men det är väl. Ja, nej, för det kommer bli svårt. Alltså om man inte fixar det här, nej, men det kommer inte gå. Du har liksom ingen ägglossning nu och så här, bla bla bla.
Men hur jävla nonchalant.
Mm. Och sen bara, ja, men tack och hej, vi kommer skicka tid till dig. Så här. Och sen var det slut.
Men...
Nej, men det blev så tokigt. Så att
var du själv i det samtalet?
Ja.
Åh, herregud.
Så jag gick därifrån storgråtandes och trodde att jag precis hade fått en dom om att jag hade en, liksom en hjärntumör och att jag aldrig skulle få några barn.
Var, tänkte du någonting på så här, liv och död? Eller var det... Ja. Det var ändå liksom...
Men hjärntumör. Jag har haft en kollega vars son dog av en hjärntumör.
Ja, ja.
Och det låg... Alltså så här, tumör, det bara är så hemskt. Mm. Liksom. Så att jag var så oerhört rädd. Och det tog ganska lång tid innan jag fick träffa en läkare igen också. Så det var liksom ändå en, så här, en längre tid av att bara... Nej, men ja, vi vet ingenting. Och det jag gjorde då var ju såklart som man gör idag, att jag gick hem och googlade.
Mm.
Och hamnade i så här familjelivsforum med andra kvinnor som hade den här typen av tumör. Och jag förstod ju allting så himla fel. De är jättesorgliga, de där forumen. Det är ju så här kvinnor som inte får den hjälpen de förtjänar att få, som försöker hjälpa varandra istället, som rabblar sina olika provsvar och så försöker man googla sig till fast ingen är läkare, rekommenderar att så här, kämpa om att få prova den här medicinen. Det blir ju också så himla tokigt liksom. Nej, men så att jag läste runt i de där forumen och trodde liksom att att det var kört i princip.
Fy fan, vad hemskt. Att sitta och vänta och så sitta och läsa det där.
Nej, det var ingen roligt alls. Men sen så hamnade jag hos en kvinna som var överläkare på endokrinologen på SÖS. Som var helt fantastisk.
Mm.
Och som var allting som den där andra läkaren inte var. Som tog sig tid att förklara att ett prolaktinom, som den här tumören heter, är en hormondriven tumör. Som nästan aldrig behöver opereras. Utan som man behandlar med medicin. Så att den krymper. Och att det är väldigt god prognos på att man kan bota det här. På något sätt. Att det kan ta tid. Men att hon verkligen var så här superengagerad för att hjälpa mig att bli frisk igen.
Mm.
Så hon var fantastisk. Och vi provar alla möjliga olika slags mediciner och de var ganska jobbiga att ställa in. Man mår ganska dåligt av dem. Jag var liksom väldigt illamående, väldigt, väldigt yr länge. Och fick så här både Levaxin och det här som då heter Dostinex och Pravidel och lite olika sådär. Men på ett par år så, och ganska många så här olika syntester och även jättetäta blodprover, så gick det att bota helt och hållet. Klipp till sitter här med 3 barn. Så att allting gick ju jättebra. Men det som är liksom det viktiga med min historia, tycker jag egentligen, är ju vårdsituationen.
Gud, jag börjar risa hela kroppen i öppna axlarna. Men gud, vad fint, vad hoppfullt. Alltså, och förlåt jag avbryter, men så viktigt också att berätta om att det kan gå bra.
Mm,
alltså att det ändå finns något fint och hoppfullt i att så här, det går bra också.
Ja, och för nästan alla så gör det. Och det ska inte förminska för de som har en mer så här komplicerad historia. Men det man ska komma ihåg också när man läser sådana typer av forum är ju att de som har ett behov av att skriva av sig, det är ju inte den stora massan som allting har gått bra för. För där finns det inte så mycket att säga.
Nej.
Utan de som skriver är de som liksom faller utanför majoriteten. Och deras historia är också viktig och den existerar. Men den är inte representativ, antagligen, för hur det är för de allra flesta i ett fall som det här. Förstår du vad jag menar? Mm. Att det är lite som, det är samma sak under graviditetsdiskussioner. De som har liksom en historia att berätta är ju inte riktigt de som bara, jo men, jag mådde illa de första 8 veckorna och sen så blev det bra. Och sen födde jag barnet. Nej. Bara, gud, vilken spännande historia.
Ja.
Det är ju det andra som är liksom, det är ju de brutna svanskotorna som är, har någonting att säga. Mer, liksom, tänker jag.
Just det.
Mm.
Om vi... Så här, vad, om du ska bara på något... Jag vet inte ens om det här går. Men om du ska på något vis... Här, försöka formulera... Med, så här, vad, hur påverkade hela den här erfarenheten dig? I, så här, vad gjorde den med dig nu när du ser tillbaka på så här, flera år senare?
Jag tror att den gör... Eller egentligen alla så här jobbiga perioder som man har gått igenom, den här bland annat, gör att jag kan så här ömma lite för mig själv. Och också ömma för andra människor. Jag tror att så här, det är inte så att jag är så här tacksam för att jag gick igenom det. Helst hade jag inte behövt göra det. Och det är samma sak med typ ätstörningarna. Liksom. Så här, jag är inte tacksam för att jag var sjuk. Däremot är jag glad att jag har vissa erfarenheter. Och de hade jag kanske kunnat hellre få på ett annat sätt. Men nu var det så här jag fick dem. Och att den så här empatin människor emellan är så värdefull. Och så himla, himla viktig att ha. Att det är någonting som är bra som man ska vara glad för också.
Nu vet inte jag om jag... om det här är jättekonstigt. Jag börjar, ibland så börjar testa jag saker utan att det är genomtänkt. För det bara slog mig nu. Så här, du har ju, vad vi har pratat om nu så har du nämnt 2 erfarenheter inom vården. Som är både med ätstörningar som ju absolut är också drabbar en fysiskt. Men är mer liksom en psykisk ohälsa. Och sen också den fysiska ohälsan i form av hjärntumören. Hur upplevde du... Alltså det, man ska ju inte jämföra och hela den biten. Men förstår lite vad jag far efter. Så här, att ha, upplevde du skillnad i bemötande kring att ha en fysisk åkomma mot en psykisk? Eller hur folk i din närhet... Eller, för man pratar ju ofta om att så här, psykisk ohälsa är så jävla svårt att så här, ta på. Det är svårt att prata om det. Jag själv, när jag var utbränd... önskade istället, kunde inte ha fått bryta alla jävla ben i kroppen så att jag kunde visa upp någonting. Förstår du vad jag är ute efter lite?
Ja,
hur upplevde du det? Om du bara, ja, om vi är där.
nej men, jag tror att så här, för mig så var det en jättestor skillnad i de 2 erfarenheterna utifrån hur mycket man bara måste hantera det själv. Och hur mycket arbete man måste göra själv kontra hur mycket hjälp man kan få från någon annan. Hela så här resan av att bli frisk från ätstörningar eller att så här bli frisk från en utbrändhet och sådär. Mm. Det ligger så himla mycket på en själv. Det är ingen som kan ta bort det arbetet ifrån dig.
Nej.
Jag behövde inte göra någonting för att bli frisk, liksom få bort min hjärntumör. Det var ju medicinen och läkaren som angrep det. Det var inte... Det är klart att det var jobbigt med biverkningarna, men det var ju inte en ansträngning från min sida.
Just det.
Och det är så tufft med liksom, mer psykiska åkommor. Mm. Att arbetet ligger på en själv när man egentligen typ inte orkar det alls.
Mm.
Och liksom, när man har anorexi så syns det ju så tydligt på utsidan.
Mm.
Så att det är ju ingen som... Det går inte att liksom missta. Men i alla fall om det liksom har gått så pass långt. Men det är ju också... liksom skammen är ju mycket svårare att hantera.
Mm.
Också känslan av att så här vara en högpresterande person som har misslyckats. För så kände jag jättemycket. När jag fick så här erkänna att jag hade tappat kontrollen över mitt egna ätande. Att jag inte ens klarade av att äta mat. Det var en sån så här, en självförtroende smäll också.
Mm.
Att inte ha pallat med trycket. För mig handlade ätstörningen aldrig om... det började liksom inte i en, så här, en vilja att bli smal som spårade ur. Utan det var... en reaktion på liksom omständigheter runt omkring som var jättekaosiga.
Mm.
Och maten blev mitt så här kontrollgrej. Att bara så här, men om jag bara tänker på hur jag ska äta så lite som möjligt, så behöver inte jag tänka på det där andra jättejobbiga som jag egentligen borde ta itu med. Och så tänker jag att kanske lite är en utbrändhet också. Om man ser sig själv som en person som är väldigt stark och som klarar jättemycket. Och som har liksom hur mycket ork som har, behöver inte sova lika mycket som alla andra eller något sånt där.
Exakt.
Och sen så bara, nej, men alltså jag kommer inte ens upp i sängen.
Mm.
Jag kan inte ens gå upp i, alla kan gå upp i sängen. Jag kommer, alltså du vet, den, det är en sån självförtroendesmäll.
Verkligen.
Och den smällen får ju inte om du blir sjuk. Det har ju ingenting med ditt... Alltså, nej. Det är ju också en sjukdom, men en mer en, liksom, en tydlig fysisk åkomma som inte beror på dig.
Mm.
Som inte liksom innefattar hela människan på samma sätt.
Exakt. Intressant. Och jag tänker att det är säkert... Alltså, jag vill inte lägga någon skuld på någon att så här, man gör fel i hur man... Men jag bara tänker att det är ju såklart... Alltid när man kan se och ta på saker så är det lättare att förstå dem.
Mm.
Och även om vi inte ser hjärntumören så är det ändå så här, okej, en fysisk grej i huvudet eller så. Men och jag tänker också så här, lättare kanske att visa empati och omtanke och allt det där för att det är mer konkret, är någonting fysiskt, man kan förstå det på ett annat sätt. Och det finns inte samma skam kring det såklart.
Nej, precis. Och det, jag tror att det är så mycket... svårare att veta vad man ska säga när någon har en liksom en psykisk åkomma eller en psykiskt jobbig period också. Det är så här, vad säger man?
Nej.
Det är också lätt att man kan bli väldigt förminskande. Och det där tänker jag jättemycket på, hur man så här bemöter folk som är sjuk. Jag har en person i min närhet som är jätteallvarligt sjuk just nu. Och med henne så tänker jag jättemycket på så här hur man är en bra vän för någon som genomgår en kris som är större än allting annat som finns. Och hur man undviker att säga saker och ting som att så här kämpa. För att det liksom lägger så mycket ansvar i det. Och vad händer om man inte kämpar?
Mm,
är det ens fel då? Eller, du vet, det är så komplext. Liksom. Så
här, vad svårt.
Ja. Och heller inte så här, vara förminskande i att säga saker som att det här kommer du klara.
Mm.
Fast att man vill Alltså förstår du vad jag menar? Att det är så himla svårt att säga massa saker. Det är så banalt att säga så.
Mm.
Till någon som är jätteallvarligt sjuk.
Mm.
Och då försöka vara liksom, hur är man ett väldigt bra stöd för någon som verkligen behöver det.
Mm.
När det är allvar, när liksom man inte kan, alltså så här, floskler funkar inte just nu.
Har den personen uttryckt någonting om att så här, bara säg det här, eller du behöver inte säga något, eller kan man fråga det, eller blir
jag
det
tror
bara...
att man kan fråga det, absolut. Ja. Jag vet att en sak som hon har nämnt, inte i relation till mig, men som hon har nämnt med andra, är att hon också vill prata om det vardagliga.
Mm.
Alltså att hon vill att jag ska berätta om typ vad folk hade på sig på L-galan.
Mm.
Och att bara för att man är jättesjuk betyder inte att man bara vill ha allt fokus på sig.
Just det.
Och sjukdomen, utan att man faktiskt också vill höra om det där som man själv nästan kan så här, typ skämmas över och berätta. Att bara, oh, gud, det är så jobbigt. Mathemleveransen kom inte i tid.
Mm.
Alltså förstår du vad jag menar? Så här, banala små, det vardagliga.
Ja.
Att det fortfarande är liksom intressant för henne att ens höra om.
Åh, herregud alltså.
Mm.
Och varje gång som man pratar om sådana här saker så påminns man om det här svåra i att ta vara på varje stund. Mm. För att på ett sätt så kan man ju inte ta vara på varje stund. För att då skulle man gå runt och vara så här, nu ska jag leva mitt bästa liv hela tiden. Och det är ju inte det handlar om. Men att kanske bara den här påminnelsen om att så här, vi får uppskatta det vi har i alla fall.
Mm, verkligen. Jag tänker jättemycket på det med barnen.
Mm.
Det är som liksom full rulle hemma hos oss hela tiden. Och det finns liksom alltid någonting att ta tag i.
Mm.
Och hur viktigt det är att så här, låta vissa saker bara vara. Och jag är inte bra på det här. Jag är jättedålig på att så här, låta det vara stökigt. Och istället så här, sitta i soffan och spela ett spel med liksom, någon av barnen. För att jag är gärna så där, liksom, uppe och bara, alldeles strax, jag ska bara sned matta här. Men jag försöker bli bättre på att så här, sänka mina egna krav på vad jag behöver liksom, för att vara lugn. Jag var faktiskt sån, gud, det här blir väldigt.
Ja, kanske.
Jag, kanske. Jag var hos en terapeut för några år sedan och pratade om just det här, mitt behov av att hela tiden fixa saker och ting omkring mig.
Mm.
Jag har liksom, inte med mamma men i andra sammanhang i min liksom, familj och mitt liv haft liksom, väldigt så, höga krav på mig. Att saker och ting måste vara på en viss nivå för att det ska vara okej.
Mm.
Och framförallt i Australien liksom, att det var väldigt så här, ja, mm. Man var tvungen att liksom, prestera och det, saker och ting ska se ut på ett visst sätt. Man ska vara ordnad, det ska vara liksom, fint. Korrekt. Och det har jag liksom, det tar jag med mig in i livet ibland, att jag så här måste hålla på och dutta med mina liksom, vänta nu, så här, ingen sätter sig vid frukostbordet än, jag måste ta fram silverljusstakarna och tända dem och så ska det vara sådär och där.
Det
blir ganska jobbigt att leva med en sån människa. Och då i det här liksom, terapeutsamtalet så var hon så himla fin och terapeuten, hon bara, men Sofia, kan det vara så att du gör alla de här sakerna för att du tror att ingen kommer älska dig om du inte gör det?
Mm.
Hon bara så här...
Ja.
Ja. Och då tycker jag att det är så här... Då kan jag försöka vila i det att så här, alla i min familj älskar mig. Mm. Även fast att mattan är sned och att jag inte har tagit fram de där ljusstakarna till frukostbordet.
Mm.
Och försöka så här vila i det istället för att hela tiden liksom prestera på en annan nivå.
Och kan du genuint göra det? Eller är det mer att du säger det till dig och så här, ja, jag vet. Och så, ja, jag vet. Men och jag vill ändå
Men jag tänker att det är en process.
Mm.
Och att där säger man det till sig själv nog med gånger så börjar man till slut tro på det själv också.
Att, verkligen.
Och så är det ju med allt.
Mm.
Att man så här måste skapa den kontexten som man vill leva i själv. Det är ingen som gör det åt den.
Fint. Ja. Jag vill ställa en avslutande fråga som jag brukar ställa till alla gäster. Och det är, vad är inte som det ser ut?
Mm.
Och tänk inte efter.
Nej. Allting är inte som det ser ut. Mm. Allting är så himla mycket mer komplext. Jag är så himla mycket mer... hur ska man förklara det här? Jag tror att jag har en sida av mig själv som är väldigt mottaglig för alla andras kritik.
Mm.
Och jag får väldigt lite kritik. Men den jag får är typ den enda som jag kommer ihåg. Jag har så svårt att komma ihåg allt det där glada och härliga. Men jag har jättelätt att komma ihåg det som inte är så. Så att det är nog kanske inte så enkelt som allting ser ut.
Fint. Tack. När kommer din nya kokbok ut?
Den kommer ut i oktober. Ett år efter första.
Har vi ett namn på den redan?
Ja, fast det är hemligt.
Det är hemligt.
Det avslöjar hela temat. Men, det har, men jag skulle säga, jag kan säga vad den första heter.
Ja.
För jag vet att du inte vill säga, ja. För det är krånglig titel.
Ja, exakt.
Shewood, en kokbok för vardag, vila och fest.
Och den är som sagt fantastisk. Den har sålt otroligt mycket av en anledning. Så titta gärna på den i bokhandlar online och allting sånt.
Precis.
Och följ dig, Sofia, i sociala medier. Mm. Sofia Wood. Finns, du heter ju sofiawood.l.se är bloggen. Och sen Sofia Wood på Instagram.
Ja, Sofia _Wood på Instagram.
Och podden Billgren Wood.
Precis.
Lyssna överallt helt enkelt.
Ja.
Tack för att du ville komma hit. Och vi ses snart igen nästa vecka närmare bestämt. Puss och kram. Hej då. Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info@peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning. Och ett stort, stort tack till geniet Elin Sjödén som klipper den här podcasten.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.